gör att de här barninfluencerna kan finansiera sig själva och lägger ut allt mer content.
Och de växer och får mer följare.
Ja, de blir ju exponerade för de här krafterna, tyvärr. I höstas så sjösattes en ny lag i Frankrike och enligt den kan föräldrar till barn som gör reklamsamarbeten i sociala medier faktiskt hamna i fängelse. Den här lagen är den första i sitt slag och den har flugit faktiskt lite under radarn här i Sverige kan man väl säga.
Tanken med den här lagen är ju då att barnen och deras pengar ska skyddas. Och det har ju i alla tider funnits barnstjärnor som gjort kommersiella samarbeten. Skillnaden nu är väl att de här sociala medierna har uppstått, va? Och där hamnar ju reklamen direkt i barnens egen värld när den dyker upp i deras flöden. Och det blir ju reklam mer på deras egen arena. Det kan man i alla fall argumentera för. Och ja, då gissas upplevas som mycket mer påträngande än till exempel en stor reklamkampanj som sitter uppe på stan. I Frankrike har man i alla fall ställt sig frågan när det gäller just barn som är influencers eller används som influencers av föräldrarna. Är barnen verkligen med på det hela när det gäller reklamsamarbeten eller utnyttjas de av sina föräldrar och eller agenter?
Det här är ju en evig fråga, men som du säger Amanda har den ju eskalerat på grund av de digitala kanalerna. När jag var yngre så gillade jag till exempel Britney Spears faktiskt. Jag hade planscher och posters och sånt där uppsatt på rummet. Hon har ju samarbetat med Pepsi har jag lärt mig i efterhand. Men, alltså vad jag kommer ihåg, inte fan minns jag att jag sammankopplade Britney med Pepsi då, back in the days. Och idag så måste jag ju också erkänna här, krypa till korset och säga att jag dricker bara cola. Och om det nu var så att jag exponerades för Pepsi-reklam och omedvetet då borde ju det ha påverkat mig. Men jag kan säga att det har ju då bevisligen inte gett någon som helst effekt.
Men du är ju en stor cola-drickare.
Ja, verkligen. Ja. Och vem hade du som idol, Amanda, då?
Ja, men jag var också absolut ett Britney-fan. Och nej, jag kan inte heller dra mig till minnes att jag liksom har exponerat så mycket för Pepsis varumärke tack vare henne. En annan som jag var ett otroligt stort fan av var Shakira. Herregud. Kom du ihåg att man typ sparade på bilder av kändisar då? Eller jag gjorde i alla fall det. Så ja, fysiska bilder. Verkligen. Spice Girls också mycket. Nej, men Shakira, och hon samarbetade ju också med Pepsi.
Ja, ja, alltså det verkar ju, Pepsi har liksom gått in och claimat alla stjärnor. De har en extrem budget.
Ja, men minns du inte den här, det här minns jag ju faktiskt i och för sig, apropå att vi inte minns att de samarbetar med Pepsi. Den här mastodontreklamfilmen som Pepsi gjorde som utspelade sig på typ en gladiatorarena. Mm. Och där då kom då Britney och Pink och Beyoncé in på arenan i så här sexiga gladiatorkläder. Den, den var, tyckte jag faktiskt var väldigt cool. Den minns jag.
Den minns inte jag.
Men nej, vi ska kolla på den här efter.
Ja, det ska vi.
Frågan är ju då, vad fick Pepsi ut av de här, för samarbetena? För att det känns inte som att vår generation generellt väljer Pepsi över cola. Jag tror inte du är ensam om det, Jasmin, om jag får gissa.
Jag tror inte det heller faktiskt. Det känns som att restauranger har antingen Pepsi eller cola. Och i varje fall i mina umgängen, det här kanske är kontroversiellt att säga som journalist. Men det sker liksom ett besvikelsens sus genom, genom liksom gemenskapen. Mm. När servitören säger, nej tyvärr, vi har bara Pepsi.
Men det är en trygghetsgrej också ju. Man vill ju ha det man är van vid.
Liksom. Ja, så är det.
Ja, men i alla fall, som ni kanske redan gissat så ska vi den här veckan, ja, vi ska inte grotta ner oss i Pepsi, det kanske verkar som det. Vi ska prata om fenomenet barninfluencers. Och vi som pratar, vi är ju då Amanda Törner.
Och Jasmin Winberg, och du lyssnar på Insiktspodden. Varmt välkommen hit!
Den här veckan så skulle vi egentligen haft en influencer som gäst här i podden för att prata på det här temat. Men vi fick en sen avbokning, så ni får nöja er med bara oss två och hoppas att det ska gå bra ändå.
Mm, det hoppas vi. Vad gäller den här franska lagen då som vi nämnde här inledningsvis, så säger den att en del av de pengar som genereras på barns samarbeten i sociala medier måste sättas in på ett särskilt konto där de är låsta tills dess att barnet är myndigt. Man måste också söka tillstånd från lokala myndigheter om man vill anlita en barninfluencer och om en domstol då kommer fram till att en förälder till exempel har utnyttjat sitt barn genom att generera pengar till sig själva, så riskerar man upp till 800 000 kronor i böter och 5 års fängelse, för att vara lite mer specifik.
Man har tagit i lite med hårdhandskarna där alltså. Barn ska också enligt den här franska lagen ha rätt att glömmas bort i sociala medier. Det där har ju vi snackat lite om, Jasmin, när vi tittat på det här med barn som är influencers. Alltså det finns ju liksom en risk att de när de växer upp känner, nej men jag vill inte alls ha alla de här bilderna på mig själv ute på de sociala plattformar. Och att man kanske inte alls längre står för en del av de samarbeten man gjorde och så. Vi vet ju att liksom, när man växer upp så börjar man omvärdera saker och ting, ens åsikter, olika frågor kanske ändras.
Hjärnan utvecklas först, eller är färdigutvecklad först.
Just
när
det.
Den är 25.
Ju. 25, ja.
Ja, men här finns det ju lite två delar, eller hur? Dels har vi ju de här fallen när barn själva blir stora i sociala medier och blir influencers och gör samarbeten. Och sen har vi de här vuxna influencers som redan är influencers som blir gravida och får barn. Och i många fall så öppnar ju det här upp en enorm dörr för nya affärsmöjligheter. Och många influencers får också en stor tillströmning av följare när de blir gravida. Eller när det helt enkelt ploppar ut en unge.
Ploppar ut, ni hör. Vi har inte själva fått barn här. Ja, nej men verkligen så är det. Nu senast här så har vi ett exempel i Carolina Gynning. Hon berättade på Instagram i början av januari att hon är gravid med sitt tredje barn. Och det blev ju en hel del gratulationer i kommentarsfältet såklart. Och sen i nästa inlägg då så skriver hon om reaktionerna och jag läser nu här. Wow, herregud, tack för alla gratulationer. Jag är i chock. 77 000 likes och 5 000 nya följare på ett dygn. Det är helt fantastiskt. Tack från hela mitt hjärta. En hjärt-emoji här. Ni är bäst. Att få så mycket kärlek är så fint. Tack igen. Det kommer bli mycket prägg och uppdateringar här framöver. Och det verkar ni ju gilla. Ta hand om varandra. Love, C.
Det var bra, Amanda. Mm. Väldigt specifik var hon också med sina siffror där. Det gillar vi.
Det var bjussigt.
Och det finns ju ett stort intresse för den här typen av innehåll som har med graviditeter och barn att göra. Inte bara hos Carolina Gynning. Vi ser exempel på hur vissa influencers som får barn lite grann ställer om sin affär till att bli mamma-influencers. Och ja, ska jag då tilläggas att vi pratar ju om mamma-influencers kvinnor här. Vi har inte sett exempel hittills på några pappa-influencers.
Nej.
Men vi skickar ut en efterlysning.
Jag hör gärna av er så ska vi titta närmare på dem också.
Finns ni där ute? Nej, men från att ha gjort reklam för mode och sminkvarumärken så blir det reklam för babyprodukter då istället för hela slanten. Och det här är ju såklart en ganska naturlig utveckling, men den genererar också mycket pengar som sagt. I en artikel i Aftonbladet säger Elinor Bjurström, själv influencer, att hon uppskattar att man som nybliven mamma kan tjäna mellan 500 000 till 1 miljon kronor på sitt barn bara under det första året.
Nej, och det är ju som du säger inte alls så konstigt då, alltså att det blir mer reklam för babyprodukter och så. Annonsör är ju alltid ute efter en bra match. Och är en influencer öppen med sin graviditet och sitt föräldraskap så är det inte så underligt att de söker sig dit. Men det här med att visa upp sitt barn i sociala medier och inkludera dem i kommersiella samarbeten, det är som sagt inte en helt okontroversiell grej. Det visar ju inte minst den här nya franska lagen. Och frågan delar även svenska influencers som väljer helt olika vägar.
Precis, och vi kan ju lyssna på hur det lät när influencern Ida Warg tidigare i januari gick ut på YouTube och berättade om det här.
Det är nämligen som så här att jag och Pärlan, Alex, min man, vi har diskuterat och kommit fram till att vi vill inte att våran son Elvis ska vara med på våra sociala medier längre. Och det här är liksom inget snabbt beslut som vi har tagit just nu, utan det är någonting vi har funderat på väldigt länge. Så det var ju redan när Elvis föddes, så vi la ju inte ut någon bild på Elvis ansikte förrän efter 2-3 veckor, för att vi liksom var inte säkra på hur vi ville göra. Jag tycker fortfarande att det är skitsvårt, och jag dömer ingen som liksom lägger ut sitt barn på sina sociala medier, för att jag fattar. Alltså, helst av allt så skulle jag ju bara vilja ha med Elvis.
Vi kommer alltså inte få se Elvis någon mer i Idas och Alexanders sociala medier om de väljer att hålla fast vid sitt beslut framöver.
Precis, och vi kan ju också lyssna på hur Ida Warg resonerar kring att ha med sonen i reklamsamarbeten.
Jag har ju liksom haft en policy att, ja men, att han inte ska vara med i reklamsamarbeten. Jag har tackat nej till hur mycket reklamsamarbeten som helst som vill att Elvis ska vara med. Och jag har sagt, alltså ni får nöja er med mig. För att jag vet, alltså fina, en bebis är en bebis. Den sitter fast vid armen, vad ska man göra? Det blir skitsvårt att filma om bebisen inte är med. Så det var därför vi började liksom att ta med han på kanalen. Men jag och Alex sa redan från början att när Elvis fyller 3, då kommer han inte vara med på sociala medier längre. För att då har han blivit, då börjar han bli en person. Och du vet, innan så är han bara en bebis. Så tänkte vi då.
Intressant, så tänker hon. En influencer som går andra vägen är Margot Dietz. Hon blev något av ett viralt fenomen när hon publicerade sin förlossningsvideo 2017 som då visade hur hon födde sin son Arnold. Sen dess har ju Margot blivit en av Sveriges största influencers. Bara på Instagram har hon 400 000 följare och Arnold har ju frekvent syns i hennes kanaler.
Ja, och Margot har ju på många sätt också blivit en mamma-influencer med tanke på att hon har skrivit barnböcker, hon har gjort mamma-barnkollektioner för Gina Tricot som hon då också frontar tillsammans med Arnold.
Alltså följarna verkar ju uppskatta det här får man ju anta eftersom att hon fortsätter med det. Men det har inte fallit i så god dagar för hennes ex Jakob Lieberman då som är pappa till Arnold. Eller hur, Jasmin? Kan inte du läsa vad han skrev i slutet av december på sitt Instagram-konto?
Jo, absolut. Nu citerar jag då. Min son har exponerats nära 100 miljoner gånger på YouTube och har nära en halv miljon följare utan att själv ha valt detta. Föreställ er själva ett barn som inte kan lämnas på förskolan utan att det ständigt blir uppståndelse när andra vill hälsa och till och med fysiskt beröra barnet. Föreställ er vidare hur folk tittar på barnet när det går tillsammans med sin förälder på stan och inte kan besöka exempelvis McDonald's utan att få kommentarer om videor hen har medverkat i. Jag blir lika förtvivlad varje gång.
Ja, nu har ju Margot tackat nej till att medverka i podden idag. Och hon har inte heller kommenterat vad Jakob skrev, så vitt vi har sett i alla fall. Så vi får ju inte hennes version av saken här. Men vad tänker du om det som Jakob skriver, Jasmin?
Jag tycker verkligen att man kan förstå Jakobs känslor här. Samtidigt så förstår jag också att man som influencer vill exponera sitt barn. För om vi tänker efter så lever ju influensen på att faktiskt visa upp hela sitt liv. Och det är också det de kan göra affärer på. Mm. Får man ett barn som ju är en väldigt stor del av livet, för att typ inte säga hela, så är det ju inte heller så konstigt att man också inkluderar det i sitt content. Där tänker jag också att influencers kan bidra till att till exempel bryta tabun kring vad man får känna som nybliven förälder. Margot har ju också filmat, som du sa, sin förlossningsvideo. Det har vi inte sett så mycket av tidigare. Det är också viktigt att visa den typen av liksom,
delar av det.
Delar av livet. Och prata om de psykiskt jobbiga aspekterna av att få barn och liknande. Helt enkelt då bidra till samtalet.
Mm. Ja, men jag håller med. Man kan verkligen förstå båda sidor, för man förstår ju verkligen den här aspekten att barnet inte själv har valt det här och liknande. Men vi har ju också Joakim och Jonna Lundell, två av Sveriges största influencers som onekligen har gjort familjelivet och sina barn exponerade, inte minst genom Kanal 5-produktionen Familjen Lundell. Och vi har kikat lite på deras dotter Luna Bells konto på Instagram. Ja, hon har ett eget fast hon är 2 år. Där gör hon dock inga samarbeten alls. Så den linjen har ju föräldrarna valt där i det fallet.
Och det sista avsnittet av Familjen Lundell har sänts. Och vi vet ju inte exakt då varför man valde att lägga ner programmet. Men ja, efter hur många år? Jättemånga, många år i varje fall. Men det kommer ju strax då efter att Lundell-paret har fått sin son Lionel. Och en inte alltför vild gissning som vi har pratat om är ju att paret känner att de vill vara lite i fred och kanske från offentligheten.
Inte så konstigt. Men som sagt, det här är verkligen ett ämne som väcker starka känslor. En lite otippad person som gett sig in i debatten är högerdebattören Rebecca Weidmo-Uvell som den 22 januari skrev en krönika i tidningen Dagen om fenomenet barninfluencers. Hon tycker då att det är helt sjukt att det här har passerat politikernas intresse. Och jag citerar: "Det är lukrativt med barn, men barnens rättigheter talas det ingenting om. Sociala medier har blivit en gråzon för framförallt små barn som inte kan säga nej, jag vill inte vara med på bild. När kommer en politiker driva den här frågan? För lika lite som jag anser att barnkonventionen skulle blivit lag, lika mycket tror jag på lagar som angriper problem med precision. En svensk version av den franska lagen skulle behövas. Lagstadga barns rätt att vid myndighetsdagen få en minimiandel av inkomsterna de genererar och barns rätt att kunna säga nej. Slutcitat.
Väldigt otippad person i debatten får man ändå säga. Ja. Men det är intressant att den här frågan har seglat upp just nu. Och anledningen till det är ju, tror vi, att den första generationen influencers nu har vuxit upp och blivit föräldrar ungefär samtidigt. Och då börjar ju också barnen exponeras såklart mer i sociala medier. Intressant är ju också att de som har varit bidragande till att tjejtidningarna faktiskt har dött lite grann nu också konkurrerar med mammatidningarna. Och vi får väl se helt enkelt hur det utvecklar sig framåt.
Ja, det blir intressant att se. Vi tidningar har det inte lätt idag.
Nej, det kan man inte säga.
Så är det. Men om vi ska ta och lite grann gå över på den andra biten inom det här, det vill säga barn som själva blir influencers. Det handlar ju då om lite äldre barn som inte exponeras i sina influencerföräldrars kanaler utan som har egna sociala medier med stora följarantal och där gör då kommersiella samarbeten. För det är ju den här biten som vi har tittat närmare på den här veckan.
Ja, precis. Och här finns ju också affärerna. Eftersom vi pratar mycket om minderåriga här så är det lite svårt också att ta reda på exakt hur mycket pengar som de här barnen drar in.
Mm. Men vi har ju lite internationella exempel och siffror.
Mm.
Då har vi 8-årige Ryan Carey, som jag tror man uttalar det. Han driver i alla fall YouTube-kanalen Ryan's World. Han har dragit in motsvarande 230 miljoner kronor och lockat över 35 miljarder tittare sedan kanalen startade. I klippen då så öppnar Ryan paket med leksaker som han sen leker med och recenserar. Gammal hederlig konsumentjournalistik.
Ja, verkligen.
Kan kalla det. En annan stor barninfluencer är 6-åriga Anastasia Radzinskaya. Hon tjänade 160 miljoner kronor på sina två kanaler Like Natasha och Funny Stacy förra året. Vad tror jag det var? Gällde pengarna. Mm. Och hon har ju över 70 miljoner prenumeranter då i hela världen. Mm. 6 år gammal.
Själv hade man... Ja, 10 kronor i veckopeng. Kanske om man drog ut en tand så fick man en 10 extra.
Nej, men det är faktiskt helt sjukt. Ja, att en 6-åring. Ja.
Otroligt.
Ja.
Ja, vi har tittat på framförallt svenska influencers som är barn. Och vad har vi då kommit fram till? Jo, dels är det ju då de här digitala snabbväxande bolagen som figurerar väldigt mycket i barnens kanaler. Vi pratar här om till exempel Naked, Kids Brand Store, Ideal of Sweden och Stronger. Och intressant när vi har tittat på det här är också att många influencernätverk i alla fall säger, majoriteten faktiskt som vi har frågat, faktiskt säger att de inte samarbetar med några minderåriga barn. Det är intressant i kontexten att det finns så mycket varumärken i de här kanalerna.
Ja, verkligen.
Vissa av de här barninfluencerna vi har tittat på har ju faktiskt mer reklam än vanligt innehåll.
Man får väl anta att annonsörerna går direkt på barnen.
Ja,
då.
De skippar mellanhanden kanske.
Ja, men om det inte känns uppenbart varför det här är en grej så kan jag förklara det här och nu. Nej, men marknadsföringslagen säger ju att man inte får göra riktad reklam till barn. Och lagen, eller i alla fall hur den implementeras, är inte alltid helt, det är inte alltid helt uppdaterat utefter de digitala kanalerna. Här pratar man ju då främst om fysiska utskick, det vill säga direktreklam, DR. Vad vi frågar oss är inte reklam som dyker upp direkt i barns sociala medieflöden att betrakta som mer direkt och mer påträngande än ett annonsblad i brevlådan? För som vi sa inledningsvis så, den här reklamen försiggår ju verkligen på barnens egna arenor.
Mm, jag skulle verkligen vilja ha lite statistik på hur många DR-utskick som görs idag.
Ja, till barn som tycker också att det är jättespännande, sitter och tittar på det och engagerar sig. Ja, nej. Ja.
Man kan också fråga sig vilka publiken till de här barninfluencerna, det är alltid svårt att börja det här,
ja, det är det.
Vilka de är. Alltså vem följer då 13-åriga Emma Agne eller 15-åriga Tios då till exempel? Och det är ju klart att det här är barn som är målgruppen.
Mm. Men, så tänker vi i alla fall, men ja, det måste ju vara så.
Så tänker vi, men så tänker inte Konsumentverket i den här frågan, kanske. Vi har ju tittat på just den här barnreklamsfrågan i sociala medier tidigare. Och då har vi skapat konton som 13- och 17-åring och kollat på vilka annonser då som riktades till oss.
Mm, precis, det här gjorde vi i slutet av augusti. om jag minns rätt. Och vi fick ju upp både det ena och det andra tveksamma i sociala medier. Det var annonser för telefonlinjen Myshörnan till exempel. För olika typer av skönhetsingrepp. Vi fick väl också upp lite kasinoreklam.
Mm.
Och ja, men inte ens den här reklamen räknades då som riktad reklam till barn. Och var alltså inte förbjuden. Däremot så pratade vi med Sveriges annonsörers jurist Tobias Eltell. Han reagerade och tyckte ju absolut att det här var att betrakta som direkt reklam till barn. Och vill man veta mer om det här så kan man ju läsa på Resumé.
En klassisk gråzon kan man kalla det här.
Visst.
En återkommande grej som är intressant också och väldigt tydlig när vi granskar olika fenomen i digitala kanaler och sociala medier, det är att politiker och myndigheter rent generellt inte är så väl insatta i hur det ser ut där ute.
Nej, det är verkligen en återkommande känsla ju hos oss. Och jag tycker det är lite bevis på att den känslan stämmer. Här runt jul så fick ju statsminister Stefan Löfven, han fick ju kritik för att han hade då julhandlat i Gallerian i Stockholm. Och i samband med det, då berättade han ju att han aldrig handlat online. Det fick ju många, inklusive oss då, att lyfta lite förvånat på ögonbrynen.
Alltså jag förstår faktiskt inte hur det är möjligt. Hur kan man inte ha handlat online?
Och har man inte gjort det, då kan man ju inte heller vara så mycket online. Alltså,
nej.
Vi vet ju att han har ju, Stefan Löfven har ju ett Instagram i alla fall, det vet vi ju att han har.
Mm,
men han har säkert Facebook-sida också kanske, jag följer inte honom där, men...
Men han kanske själv inte han är kanske så inte aktiv så. Där.
Nej.
Han har ju en stav.
Han har ju en stav, ja. Mm. Vi får hoppas att det finns människor som kan sociala medier där. Men i alla fall, så här, det var nog många som reagerade så här som vi och tänkte, hur är det möjligt att man aldrig har shoppat online 2020-2021? Och det blir väldigt talande. Har vi liksom en statsminister som aldrig gjort det? Hur ska vi kunna förvänta oss att våra politiker har insikt i den här världen som finns på nätet och i sociala medier idag? Där ju faktiskt den unga generationen växer upp.
Mm. Och det finns ju ytterligare en aspekt av barninfluencer-fenomenet. Förutom då att barnreklamen har särskilda bestämmelser, så har vi också lagt märke till att flera av de barninfluencers vi har tittat på själva berättar om hur de har varit utsatta för grooming. Eller rent av då sexuella trakasserier i sociala medier, alltså typ fått dickpics skickade till sig och liknande. Och eftersom vi vet att det här är ett problem och något som barn drabbas av i sociala medier idag, så blir ju frågan hur annonsörerna ser på att i längden vara med i det här ekosystemet på något sätt. Alltså det är klart, jag tror inte att någon där ute vill bidra till det här. Men det blir ju också risken när man å ena liksom hållet sitter och pumpar in pengar, gör att de här barninfluenserna kan finansiera sig själva och lägger ut allt mer content.
Och de växer och får mer följare.
Ja, de blir ju exponerade för de här krafterna, tyvärr. Vi har frågat då annonsörerna om det här och ni som är intresserade kan läsa mer om det i de artiklar som kommer ut på resumé.se idag.
Mm. En annan slående sak som ju lite hör till den här biten av barninfluencerfenomenet, den lite mörkare biten, det är ju att väldigt få av de influencers som vi har tittat på nu i vår granskning får vara just barn. Och det gäller ju särskilt flickorna. De porträtteras ju ofta i en väldigt vuxen kontext. Vi har en 12-åring som sitter och visar hur hon gör en avancerad contouring makeup, och medan en 13-åring pratar om vad man kan ha på sig när man ska ut på lunch med vännerna, eller en 13-åring som sitter på salong och får fransk manikyr. Alltså jag hör ju att jag låter, alltså jag riskerar i alla fall att låta som en moraltant och få panik över att den yngre generationen växer upp för tidigt och sådär. Men alltså, och det här är väl egentligen lite samma sak som den mer traditionella sortens barnstjärnor. Och vi var ju inne på Britney Spears där i början, att jag var ju lite för liten själv för att ta del av den debatten. Men jag kan ju tänka mig att det även pratades om hur tragiskt det var att hon som slog igenom som 15-16-åring inte fick vara barn utan tvingades in i vuxenlivet för tidigt och liknande. Det blir ju tyvärr ofta konsekvenser av det.
Mm. Om 10 år så riskerar vi i varje fall att få en hel generation då som skriver biografier om hur det var att växa upp i ett liv i den nya offentligheten, helt enkelt.
Får hoppas att det inte är för mycket ett påtvingat liv bara.
Nej, det får vi.
Det är i alla fall risken man ser i Frankrike.
Ja.
Ja, med de lite dystopiska orden sätter vi punkt för den här veckans avsnitt av Insiktspodden. Vi hörs igen om 2 veckor. Ha det bra tills dess.
Och som jag fortsätter att tjata om den här grejen, men snälla, ge oss ett betyg i podcasterappen. Då blir vi väldigt glada.
Så glada.
Ja, hej då.
Hej då.